Podplay.
Välkommen till Mord mot Mords första specialavsnitt för julen.
Vänta, vilken dag?
Det är dagen innan julen.
Dagen före dopparedagen och även mitt barns halvmånaders... Nej, halvårsdag.
Sexårsdag. Vad är klockan?
Mysigt!
Grattis!
Grattis, men vet du vad jag också kan tycka? Hallå, vet du vad som jag hade tyckt var lite mysigt?
Nej.
Om Oliver... Hej Oliver, kan du snälla... Du behöver inte ta bort det här. Men kan du lägga på lite sådana där...
Jingle bells.
Alltså sådana... Exakt. Det vi vill ha är väl helt enkelt lite jingle bells. Alltså lite sådana juliga klockor. Bara som har legat nu från när vi sa hej och god jul. Säger vi nu god jul. Och där klingar de ut.
Perfekt.
Toppen.
Det är därför du är producent.
Jag är inte ljudtekniker.
Det skulle kunna vara. Det skulle kunna bli.
Tack.
Men precis, det är... när ni får det här så är det dagen före dopparedagen.
Ja.
Och när vi gör det här så är det lördag.
19. Då är det en sketen lördag.
Det är inte vilken sketna lördag som helst, för att vi kommer snart vara i Musikhjälpen.
Det är så roligt.
Det är så mysigt. Och vi har inte setts på jättelänge.
Vi har inte setts på jättelänge. Och det som har hänt också sen sist är att vi har samlat in, åtminstone just nu, över 34 000 kronor
det.
Till Musikhjälpen.
Det är helt otroligt.
Alltså jag är så glad för det. Det var också någon som skrev, skrev så bra i gruppen typ, och var så här, att man behöver inte skänka så mycket, utan typ, om alla kan typ skänka 1 krona eller 5 kronor, så är vi så många så att det blir ändå så mycket pengar. Och det genererade typ 12 000 kronor eller någonting.
Det var väldigt smart skrivet.
Men också fint.
Ja, jag vet inte. Men vi pratade om det här hemma också, att det var så himla härligt.
Ja, för det
att den personen skrev det.
Och jag tänker typ att det är hela grejen med Musikhjälpen. Och med julen, kanske.
Ja. Om alla bara gör lite grann.
Om alla gör lite grann
så
för
blir
någon,
det bättre för alla.
Så blir det så mycket bättre för alla.
Så är det.
Hör du julkänsla?
Då har jag liksom på julmusik.
Fan, jag funderar på om du inte är så julig.
Jag är inte det.
Nej, du är verkligen inte det.
Jag är inte det. Jag tycker inte om julmat.
Nej.
Alltså jag så här, jag typ vill jättegärna vara det. Och det men okej. Okay. Nej, jag är inte så julig. Det jag tycker om med julen är, jag tycker om själva dagen innan julafton.
Ja, vad gör du då?
Ja, men då när, ett vanligt år så hade jag kanske typ så gått på stan med min mamma och köpt typ de sista julklapparna.
Yep.
Så hade vi kanske gått och ätit lunch. Förra året var vi på Prinsen åt lunch. Eller om det var förra året. Och du vet, drack ett glas champagne. Man går och shoppar lite. Så är man så här, nu får du gå åt ett håll så går jag åt ett håll. Så, här. Så dagen innan julafton tycker jag typ är bäst. Jag tycker uppladdningen är bäst. Och sen julafton tycker jag är mysig. Och sen så är jag färdig med julen. Sen ska den bara bort.
Du, det kommer inte ta så lång tid för dig att städa bort här hemma.
Du såg tomten, va?
Nej.
Nej, jag ska visa det sen. Nej, men det är lite clinch mellan mig och Oskar, för han är ju, älskar ju julen.
Okej, men det är ju tydligt vem som har vunnit den här diskussionen.
Men
fast vet du vad, också så här. Om han hade kommit med åtminstone lite pynt.
Jag hade inte brytt mig.
Nej, eller hur?
Nej, alltså jag tycker att det är, alltså, jag tycker det är
jättemys. Fast hela grejen är ju att göra det tillsammans, så det är ju det som, det är där det.
Men för några år sedan, det här var när jag och Oskar, för några år sedan, så när vi bodde på Gärdet, så ville Oskar verkligen ha en julgran. Och så sa jag, absolut, det är klart att vi ska ha en julgran.
Det här är ett trauma som vi har pratat om innan.
Så höll han på, det är sådär som vissa kan vara. Han höll på en hel dag med sin julgran. Du vet, gick och köpte julgransfot, gick och köpte nytt pynt, du vet, en lång, lång...
Fan, vet du vad, Oskar får komma hem till mig nästa jul.
Vet du vad han köpte? En elslinga med fjärrkontroll. Så att man kunde sätta på den från soffan. Du vet, supermycket.
Tji fick han som blev ihop med Grinchen.
Men sen blev ju golvet förstört. För han vattnade
för mycket
på den röda granmattan.
Ja, det var kanske inte jättebra. Men förlåt, men hur gulligt att han brydde sig så mycket om sin gran att han vattnade den för mycket.
Nej, men så här,
det är ju inte det problemet folk oftast har när det kommer till vatten och gran.
Det är sant. Du, jag har så starka minnen också från när man var liten och granen, alltså, den avbärdes bara av att man nuddade den.
Men alltså, jag har insett att jag är så förtjust i granen.
Men det är skitmysigt.
Alltså, och Markus är ju också det. Han hans grundinställning är ju från när han var liten och så, är att han älskade mellandagarna. För att då fick man ta det så himla lugnt.
Men,
och typ att så här, vuxna inte ville typ vara med en så mycket, utan man fick, Markus ville ju som barn bara hålla på själv. Och jag har ju, alltså, det jag tänkte tillbaka på det, jag har alltid känt mig som lite av en tönt i min familj i allmänhet. Alltså, jag har ju en storebror. Och jag har nog alltid känt det lite grann som att så här, de är de vuxna. Alltså typ att så här, jag håller på med någon lek och så står de tre vuxna. Typ min bror är så 12 år gammal och typ pratar om hur mycket han gillar så stark ost, medan jag typ sitter i ett hörn och äter som glada korn. Alltså så var
lavaskeri.
Det kallar vi det inte där jag kommer ifrån. Glada korn.
Erik har klassisk gillade Stilton som 12-åring aura.
Alltså rakt av. Läste bara, alltså när han var riktigt liten, läste bara såna så funkade böcker. Han var så bra. Och han vet mycket kanske så gillar ett ostron. Alltså riktigt, och jag var ju en fjärs liksom. Och då var det också väldigt mycket som jag minns att så här, alltså, som jag kommer ihåg, det brydde jag mig alltid mest om julen. Och höll på mycket, jag hade min tomteparad som jag gillade väldigt mycket. Men det jag tänkt på i efterhand är att så här, min mamma måste fan gilla julen som fan. För vet
hon har
du,
inte den auran riktigt tycker
nej,
jag.
Nej, eller hur? Hon hatar ju också pyssla. Hon gillar ju, och gillar ju baka mycket när vi är väldigt små. Så du vet så här,
det sa du faktiskt i förra veckans avsnitt.
Jo, det är det. Alltså du vet, det var liksom så här, en, det pågick i veckor, julefixet och julebaket. Och jag har så starkt minne av, du vet så här, hur ischoklad.
Jag gillar
inte heller det. Men det var och såna som jag blev sugen på igår.
Såna knäck med nötter.
Jättegott, så gott. Men också, det här fick jag en omärklig sug efter, du vet, såna här såna liksom kakor som bara är så cornflakes som man doppar i choklad.
Nej, det är så äckligt.
Alltså jag som du minnar, du vet så här, hur de liksom står på brickor eller plåtar och så
svalnar,
man svalnar på vinden, för det var lite svalt där och man kunde gå upp och typ så här norpa åt sen.
Var det inte Rice Krispies i choklad?
Det här kände vi inte till, men där jag kommer ifrån.
Men jag,
det var sådana off-brand cornflakes, inte all-brand.
Eldorado, all-brand? Nej.
Nej.
Colgate?
Nej. Kellogg's? Det här är det konstigaste utbytet vi någonsin haft.
Colgate är choklad. Nej, men så här. Jag tycker ju om, det jag gillar med julen är, alltså jag ska inte sticka under stol, presenterna.
Alltså du älskar ju en present.
Så att jag älskar presenter, så det är det. Det är toppen. Och sen tycker jag ju väldigt mycket om myset, alltså få vara med min familj.
Japp. Och för min del så är det så här, det är bara det som är julen.
Ja, och då behöver inte jag en tomte.
Precis, det är ju typ myset. Ja.
Men så här, jag ska bli bättre, för jag vill att Sigrid ska ha det så mysigt så som jag hade har haft det när jag växte upp.
Japp.
Så nästa jul blir det all in. Jag tror typ också att så här, jag vet inte, den här allting, alla dagarna bara går ihop nu.
Men det är därför man behöver julen så tydliggör. Igår till exempel hemma hos oss, då var dagen vi köpte en gran.
Ja, fan vad mysigt.
Nu har vi satt upp den. Vi har ju för lite grejer, jag ska hämta.
Nej, inte för lite grejer hemma hos er.
Nej, men i granen. Nej, men hemma hos oss har vi inte för lite grejer. Men det kan införa fler.
Men alltså, vi får inte plats med en gran. Jag hade gärna haft en gran i år.
Men vet du vad?
Plats med en gran.
Ursäkta. Tror du att vi får plats med en gran? Man gör väl plats med en gran? Den står nu så att Markus sitter med ryggen i barren när han spelar på sitt piano.
Nej, jag kommer ha så barr i hårbotten fram till mars.
Men det kommer vara värt det. För det är så mysigt.
Det är absolut värt det. Okej. Okay.
Men du,
ja. Ska vi utbyta tips och sånt? Eller, nej, det gör vi kanske efter vi har pratat färdigt om julen eller?
Men vet du vad, ska vi göra så här? Jag har inga tips. Okay. Men du har det.
Jag har.
Ska vi ta det nu och sen tänker jag att vi ska julklappsbyte i podden.
Men jag kan väl
tråkigt för alla lyssnare, mysigt för oss.
Och
då tänker jag att det second hand blir mysigt även för de som
absolut
lyssnar.
Absolut. Okej, men jag har totalt 4 tips.
Nej, men gud.
Så jag kanske kommer ta 2 i den här podden och 2 i nästa podd.
Du, vet du vad? Du har verkligen blivit proffs på det här.
Jag vet. Och jag vet.
Ja, du.
Vänta, nu har jag tappat
2-3.
Jag kör...
Ta de 2 du kommer ihåg.
Jag kör på ett gemensamt tips, tror jag, från oss. För den såg jag i morse.
Yep.
The Yorkshire Ripper.
Yep.
På Netflix, som jag sett också har figurerat lite i vår Facebookgrupp.
Ja.
otroligt bra, tycker jag, dokumentär. Och hemsk, inte bara på grund av att det alltså, är en hemsk mördare.
Men som, liksom allt, precis, som mördar
kvinnor.
Kvinnor, var det typ 13 stycken tror jag totalt?
Jag tror
eller
att det blev 13 eller kanske 14.
Ja, i Yorkshire då, och around.
Och så du skrev ju till mig, för du hade ju sett den innan jag såg den.
Ja.
Så det är egentligen, jag tipsar egentligen med tips som du har gett mig.
Men jag tycker det var bra.
Det är så, du skrev ju att man kommer bli väldigt arg på polisen.
Ja.
Och det blir man ju verkligen.
Ja, och det är ju det här klassiska, att man då, för att det finns tecken som, eller det finns saker som tyder på att några av de här kvinnorna, och kanske typ de första då, säger polisen är sexarbetare.
Mm.
Och det förändrar ju hela deras inställning till dem. Men gör ju också då att man är så här, it's a prostitute killer. Mm. Och vilket gör att man typ inte tar in vittnesmål. Och man är verkligen, de är ju typ öppna med att de är så här, första gången han dödar någon som de inte då tycker är en sexarbetare, så säger de så här bara, det här är typ en helt annan typ av kvinna.
Mm. Är det så jävla vidrigt?
Alltså det är fruktansvärt frustrerande.
Och att precis, de tillskriver ju de här kvinnorna det, utan att de kanske är det ens? Bara för att de inte lever så som de tycker att typ en värdig kvinna ska göra.
Exakt, typ att de är ensamstående och ändå typ är ute och dricker ibland. Nej, men och det jag läste någonstans, eller såg någonstans, är att det har funnits, alltså att det finns kritik från de anhöriga gentemot den här dokumentärserien, för att den heter Yorkshire Ripper.
Mm.
För att de blev typ lovade att den skulle heta Once Upon a Time in Yorkshire.
Mm-hmm.
För att anledningen till att han heter Yorkshire Ripper är ju på grund av att Jack the Ripper mördade sexarbetare. Mm. Och sen så, alltså man önskar ju att vi är typ i en värld där det är så här, det spelar absolut ingen roll att de är sexarbetare.
Nej.
Det ska inte påverka någon överhuvudtaget. Det är ju liksom endgame. Mm. Men det finns i alla fall tydligen den kritiken mot från anhöriga.
Den var väldigt...
också så här, man förstår, för att även om, som sagt, även om de var sexarbetare, just där att bara att typ se en anhörig som har blivit mördad, utsatt för fruktansvärda saker, bli minimerade till det typ. Nej.
Ja, den var riktigt bra.
Det är jättebra. Och det som också jag tyckte var väldigt intressant var att det typ så utlyste typ en feministisk våg i Leeds och typ hela England.
Ja, nej, det var helt otroligt. Take back the night.
Ja, exakt. Mm. Riktigt sån vi tar natten tillbaka stämning för att de då, kvinnorna blev tillsagda att de inte skulle gå ut. Och så var de typ så här, männen ska stanna hemma. Alltså, ja, det gjorde mig...
Nej, jag vet, det var otroligt starkt.
Det var fett.
Man gillade ju journalisterna.
Yep.
Den kvinnliga journalisten. Och så här.
Yep.
Ja, väldigt bra. Yes. Ett tips. Sen tips nummer två är Spotify Doc har gjort 10 avsnitt. Jag har lyssnat på 2 av deras liksom serier. Den första handlar om Rovdjursligan, eller vad den heter.
Vad är det?
Men det handlar om några som, alltså tjuvjägare.
Ah.
Den var ganska bra.
Men, det är inte det man är mest intresserad av i världen.
Men så finns det en som heter Kidnappad. Och den handlar om, alltså den är helt störd. Den handlar om en svensk känd författare som inte är namngiven i podden. Som är liksom gubbe nu. Som har blivit typ dement. Eller nej, han har Alzheimers.
Uh-huh.
Och han har gift sig med en kvinna. Som hon säger att de är kära i varandra. Och att de har gift sig liksom.
Okej.
Okay. Som, liksom, som man gör.
Uh-huh.
Men hans dotter menar att hon är en stalker som har liksom lurat hennes pappa.
Oj.
Och den är... otroligt intressant.
Uttalar sig båda sidorna i dokumentären.
Ja.
Oj, jävlar, så vad spännande.
Jag kommer inte ihåg, det är en kille som har gjort den här då, eller tillsammans med
Spotify.
Men han då intervjuar frun som då heter Ann och dottern som heter Karin och massa människor runt omkring dem. Alltså advokater, förmyndare, det vet alla. Och alltså du vet typ att man bara...
Är det en sån historia när man inte till slut inte vet ut eller in?
Ja, jag tycker ju att jag...
att du vet ut.
Jag tror det. Jag tror ja. Men det är ändå liksom så här, det är så jävla svårt att veta.
Mm.
För du vet,
men det är väl
karaktärsvittnen på båda sidorna är ju bara så här, det är otroligt, den är otroligt. Så det är 10 avsnitt som är typ 40 minuter.
Men
väldigt spännande.
Och det där är ju den här gamla klassiska liksom serial-grejen.
Ja.
Alltså du vet, när man kokar ner det till typ så här, en av de här sidorna har fel. och man vet inte vilken det är och man försöker läsa in vilken det är.
Ja, ja.
Alltså den gör ju verkligen man bara jag måste liksom. Där typ staircase är också
ja, ja,
så.
Nej, exakt.
Men någon ljuger.
Det, den är jag tyckte den var otroligt spännande.
Gud, spännande. Mm. Bra tips.
Mm, tack.
Ska vi ha julklappsutdelning?
Ja.
Okej, jag har ju två julklappar. En till dig och en till Sigrid. Sigrid är inte här, så du får vara du är hennes förmyndare. Målsman. Tänk att du är någons målsman.
Ja, det är så sjukt. Det är faktiskt sjukt.
Tänk om du ska skriva sådana lappar så här. Sigrid behöver inte vara med på gympan idag.
Ja, och vet du vad hon har till
foten? Sigrid kommer så att stuka foten hela tiden.
Ja,
det gjorde jag hela tiden.
Alltså, jag hade alltid glömt kläder och sånt. Men att mamma kunde skriva så här intyg var så här, Anna har tyvärr inte gjort engelska läxan idag.
Vad är det för intyg?
Och det räckte.
She sucks.
Oftast var det inte engelska läxan, för engelska var mitt favoritämne.
Ja, men något annat.
Något annat.
Mm. Okej, men vet du vad? Ska vi då börja med... Ska vi börja med ditt paket?
Ja, ja. Och sen så tar vi ditt.
Här. Eller? Mm. Vet du vad? Jag har gjort något så ovanligt som att jag har köpt någonting till dig som liksom jag tänker att du faktiskt... Eller som jag vet att du faktiskt behöver.
Ja. Oh.
Men jag vill också säga att eftersom jag känner dig... Att jag har behållit kvittot.
Gud, det är så hemskt.
För det är ingen människa jag känner som byter. Det var en jättesvår.
Nej.
Det är ingen människa jag känner som byter paket så friskt.
Jag vet, det är hemskt drag.
Min mamma alltså, du blir ju gladare, tänker jag.
Min mamma säger att hon har, hon vågar ju typ aldrig, du vet, köpa någonting. Till,
jag kör.
Det märks att jag har rivit upp paket för.
Yes! Det här har vi pratat om.
Nu blir det latte för hela slanten. Äntligen, en kopphållare till min vagn. Tack!
För vi pratade om det, för jag tyckte att det kändes så orimligt att du inte hade det.
Jag vet!
Gud. Så nu har du det.
Nu har jag det. Äntligen!
Det ska vara rätt, för att jag kollade med Oscar vilken vagn ni har.
Fan, vilken drömflickvän du är, alltså, till mig. Gud vad glad det blir, nu ska jag genast.
Du kommer att höra så mycket trevligare Kungsholmen runt.
Du vet vad jag gjorde häromdagen?
Nej.
När jag gick runt Gamla stan. För jag bytte, liksom.
Gud vad du vill öppna.
Då gick jag där.
Då gick jag där upp för en backe i kullersten med en cappuccino i handen. Skumpelig skumpelig skump upp över hela min kappa. Oh, shit vad glad jag är.
Du är stor. Alltså där är en så stor latte.
Det är en sån tall frappuccino.
Den rymdes inte.
Jo. Yes, Karin hånar ju mig för min vattenflaska som jag har en kärleksrelation.
Men jag har också här häromdagen till Marcus att jag väljer gärna vill ha en vattenflaska. Så.
Men då ska du köpa en sån här. Nej, men alltså, du förstår inte hur gott det är att dricka ur den här flaskan. Jag ska... Fan, att du inte sa det innan.
Du behöver inte läsa instruktionerna just nu.
Karin, jag blev så himla glad.
Blir du det?
Ja, jag var så glad.
Det kändes som en sån sak som så här, du ville ha, men att du kanske inte skulle unna dig själv.
Nej,
i första hand.
Jag tycker det är orimligt att de är så dyra.
För du är värd det.
Tack.
Okej, jag har fått ett jättevackert kuvert.
Jag lämnade ju tillbaka, du sa att du ville ha pengar.
Japp.
Så det är ett pengakuvert, du behöver inte öppna. Det är 10 000 kronor.
Nej.
Otroligt. Tycker du är värd det?
vad ska jag köpa för alla de här? Okej. Nu ska jag öppna. Oj, vänta. Okej. Det är en jättefin bild på oss. Yeah, right.
Nej, men du står... Först står det här.
Den är på väg, säger Anna. Och sen så står det, yeah right. Det är en tankebubbla från mitt huvud. Och sen står det så här. Hela vägen från Amerika kommer en bok som ska göra dig klok. Några välvalda ord om att undvika mord. Kanske spexig, men helt klart sexig. Är det my favorite mörderboken?
Ja!
Åh, vilken toppenpresent!
Men den kommer då skeppas med den där stora jätten.
Jag fattar.
Och den kommer först
från Nordpolen.
den kommer först efter jul.
Gull, vilken toppen present. Och vet du vad? Det här kortet bland det vackraste jag
sett.
Jag säger ju alltid att du är väldigt bra på att använda såna typ giffar och så på Insta stories. Det här är lite den stilen.
Det är lite den stilen.
Hur har du fått tag på den här fina bilden?
Den är från Rockklassikers Facebook.
Just det. Ja, men perfekt. Tack gulle du. Okay.
Vi får ha presentöppning nummer 2 i januari.
Längtar. Mm. Okej, okay. Nu får du öppna Sigrids present.
Fan, ska jag hålla? Ska löna sig att skaffa barn?
Även där kanske du får riva. Om det går, ja det går.
Jag gillar sånt här snöre jättemycket som du har använt.
Ja, eller hur? Jag försökte göra det lite fint.
Det är jättefint, du har satt pappret åt rätt håll och allting.
Jag försökte till och med mönsterpassa, men det var svårt. Jag kände att du skulle uppskatta det.
Du är otrolig.
Nej!
Gud, hennes pappa kommer bli överlycklig.
Vad är det för något?
Det är power tools for babies. Det är en borrmaskin till Sigrid.
Babies first power tool.
Åh, fint.
Så nu har hon kommit, när hon väl får den där bebis, du vet, bältet. Då har hon sin första redan som hon kan sätta
så
i.
Så fin. Tack snälla. Gud, vilken gullig present.
Hon kanske får vänta lite grann med att använda den. Det känns som att det är lite så små delar. Så att det hon behöver vara, ska vi se,
14 år.
Ja, det är faktiskt till hon börjar nian. Nej, 3.
Ja. Perfekt. Bara 2,5 år kvar.
Men jag och Marcus, we saw it and thought of you.
Ja, jag förstår det. Gud, Oscar kommer bli överlycklig.
Ja, bra. Just det, var det jag sa till honom. Jag har tyvärr ingen present till dig, men Sigrids present till, ja, till dig.
Det var verkligen helt rätt. Mm. Tack snälla, vilken fin present.
Varsågod.
Gud, vilka härliga presenter. Nu känner jag mig rik på så många olika sätt. Tack Karin.
Tack Anna. Och god en jul. Riktigt god jul.
Ja, så verkligen.
Ska vi berätta en fruktansvärd historia, ja, nu?
Det ska vi.
Okej, vi gör ju lite specialavsnitt nu.
Ja.
Så att i det här avsnittet så kommer du köra ett fall och sen kommer jag läsa en lyssnarhistoria. Mm. Och sen gör vi tvärtom i nästa veckas avsnitt.
Ja. Det ska bli kul. För oss och för er. Så jag börjar med min story. Okej. Familjen List var en klassisk övre medelklass som
familj.
Som bodde i Westfield i New Jersey under 1970-talet. Familjen består av pappan John, mamman Helen.
It's gonna get dark.
It's gonna get kind of dark.
Yep.
Men vi har inte gjort det här.
Nej. Gud.
Mamma Helen, den 16 år gamla dottern Patricia, den 15 år gamla John Jr. och den 13 år gamla Frederick. Med familjen bor också Johns mamma Alma.
Gud, de är så många.
Ja, de är 6 personer totalt som bor i hushållet.
Många.
John List föddes då i september 1925 i Bay City i Michigan, USA. Hans farföräldrar hade immigrerat från Tyskland och etablerat sig i USA. Han fick en väldigt så strikt kristen uppfostran av sina föräldrar, och hans pappa var så, du vet, undervisade i kyrkans söndagsskola och du vet, så väldigt hårt kristen familj. Så säger man kanske inte, men han gick med i militären som 19-åring, för det var ju då runt 1944, andra världskriget liksom. Mm. Och var med då under slutet på andra världskriget. Och efter att han har muckat från militären så börjar han plugga. Och han skriver in sig på University of Michigan i Ann Arbor. Och därifrån tog han en kandidat i Business Administration och en master i Accounting.
Yes.
När Koreakriget eskalerade så blir han inkallad i militären igen. Och 1950 så träffar han Helen på någon typ av militärbas i USA. Hon är änka till en annan militär och har en dotter som heter Brenda som är 8 år gammal. De hits it off. Och snart berättar Helen att hon väntar barn. Och eftersom John då är en good Christian, fast inte tillräckligt. Ja, nej. De har ändå legat med varandra, fast de inte är gifta.
Just det, så good var han inte.
Nej. Nej. Så inser han att de måste gifta sig. Och det är illa kvickt. Så de gifter sig och det visar sig att hon inte alls var gravid då. Men efter ett tag så börjar de i alla fall skaffa barn och starta en familj. Så han är då utbildad revisor bland annat. Och han har då så här olika bra jobb i olika städer. De är i Kalifornien ett tag, de flyttar omkring. Och sen till slut så landar de då i Westfield i New Jersey. Så att det mesta ser liksom så här peachy och bra ut på utsidan. Du vet, de är framgångsrik familj. Han har typ tjänat bra, du vet, har ett bra jobb. Mm. Verkar inte vara så omtyckt på sitt jobb. Men ändå. Helen har tydligen fått syfilis från sin för detta man. Och det är av typen tertiär syfilis.
Vad betyder det?
Det är, alltså, det är typ någon slags underliggande syfilis. Så det kan dröja upp mellan 3-15 år innan man får symptom av det.
Oj!
Mm. Jag läste på då om syfilis. Det finns några olika sorter. Och det här är då en av dem. Så att hon har då någon gång fått syfilis. När hon liksom fortfarande var gift med sin exman. Som då uppenbarligen
har varit otrogen.
Har varit otrogen. Mm. Jag skulle säga att knullade snett. Vilket, det,
vilket jag tycker att du gjorde rätt i. Det var härligt.
Det är ett uttryck jag aldrig använt. Och ändå kom det så himla naturligt.
Men 2021 så kommer det vara exakt. Alltså, då är det det som gäller i den här podden.
När någon knullat snett.
Han hade knullat snett. Mm. Ja.
Inte i våra liv hoppas vi att någon knullat snett.
Nej, nej, nej. Jag menar bara ett uttrycksmässigt. Det händer ganska ofta i just podden att folk knullar snett.
Det gör det. Mm, det stämmer. Så hon blir mer och mer sjuk och hon medicinerar på olika sätt. Och även genom en klassisk självmedicinering, nämligen alkohol.
Yep.
Så hon har då syfilis och alkoholproblem. Så han är orolig för att hans fru är på en downward spiral. Och han är även orolig för sina barn. För att han då tänker typ att de blir utsatta för så dåligt inflytande, du vet, i skolan. Typ Patricia har sagt någon gång att hon vill bli skådespelerska. Och du vet, sånt som är, han tycker det är inte bra. Nej. Saker. Den 7 december...
Men vänta, han gör ingenting då för att hjälpa sin fru. Utan han är mer så... Här kanske inte är så bra.
Det, han tycker inte det känns bra. Nej. Han ber.
Just det.
Om att ja, det ska snälla. Bli bra.
Ja. Tack snälla, min kära make. Mm.
The power of Christ.
Jag undrar hur man liksom så här ber för att få bort syfilis.
Ja, nej,
gode Gud. vänta, inleder man med gode Gud? Kära Gud, nej.
Nej, jag tror gode Gud.
Kära Gud, det är inget brev jag skriver.
Hej Gud.
Hallå. Hallå Gud.
Är du där? nej, han gör ingenting mer än så.
Nej.
Men den 7 december 1971 ringer grannarna till familjen List till polisen. De tycker att det är märkligt att den senaste månaden har det varit tänt i familjens stora hus dygnet runt. Och de har även hört att det spelas musik in från huset. Men sen har då alltså, lampa efter lampa börjat liksom, du vet, slockna. För att de har tända dygnet runt i en månad.
Yeah.
Men det är ingen som har sett någon som bor i huset. Så polisen kör då ut till det här 19 rum stora huset som familjen List bor i. Alltså det är enormt. Det ser väldigt fint ut, huset.
Shit.
Och när de går in så spelas alltså typ kyrkomusik i hela huset på över intercomsystemet.
Mm. Och gud, det är bland det mest obehagliga jag har hört.
Så han har satt på radion typ i, eller det, radion har satts på ska jag säga. Och sen så har man då kopplat det till intercomsystemet. Så det spelar typ i alla rum.
Också läskigt att ha ett intercomsystem.
Jag tycker typ att det vore soft. Hade vi haft lite större än våra tre rum här hemma så hade vi haft Oskar! Oskar!
Men alltså det är ju fruktansvärt obehagligt.
Skitläskigt.
För då, det känns som att det är raspigt som fan. Mm. Kyrkomusik.
Eller att det
klassisk kyrkomusik.
Härlig är jorden.
Fast vet du, jag hade gillat om det var en av mina favoriter. Hosianna Davidsson.
Jag satte på den här om dagen för att jag var till Oskar, jag bara, nu ska jag spela min favoritjullåt. Så satte jag på den och han bara, är det här din favorit?
Det är ju konstigt.
Grinchen tycker jag han ännu mer. Nej, men för vet du vad jag tänker på? Jag har ofta gått på adventskonsert i kyrkan med min mamma och min mormor.
Jag förstår.
Och då är i den här församlingen, Oskars församling där jag är uppväxt, alla körer sjunger den unisont.
Nej, men jag gråter bara, alltså, jag tänker,
vet,
på det.
Hela kyrkan är fylld av körer och så bara sjunger alla. Alltså det är så mäktigt, Karin. Alltså då gråter man. Då gråter man faktiskt.
Då gråter man rakt ut.
Ja, man kanske bara tanken. Och gråter.
Det låter faktiskt otroligt.
Mm. Förra året när jag var gravid, när jag skulle gå på den här första adventskonserten.
Grät som ett.
Som en trasig kran. Men jag höll på att missa det. För att jag trodde att konserten skulle börja 6. 10:05 ringer min mamma och säger, var är du någonstans?
Du var också grät för att du också var väldigt stressad.
Ja, så jag var så stressad. Jag kastade mig in i en taxi. Alltså det var hemma.
Ställ dig på gasen, jag måste hinna till Hosianna.
Han började på väg till BB. Nej! Oskarskyrkan, fort!
Okej.
Okej. verkligen sidospår. Det var inte Hosianna som spelades i huset.
Men vi vet inte vad som spelades.
Nej. När polisen tar sig vidare in i huset så möts de då av en fruktansvärd syn. I familjens ballroom under deras Tiffany skylight window så ligger 4 personer uppradade. Personerna är Helen och de 3 barnen. De ligger på sovsäckar eller typ filtar och alla har blivit skjutna och deras ansikte är täckta med en liten tygbit.
Åh, jävlar!
Mm. 3 trappor upp där Johns mamma bodde i en egen lägenhet hittas sen också mamma Alma skjuten till döds. Även hon har fått en liten kökshandduk över ansiktet. John däremot hittas inte i huset. Det man hittar är ett 5 sidor långt brev adresserat till Johns pastor.
5 sidor?
Ja. John berättar i brevet vad som har hänt ungefär en månad tidigare. Den 9 november har John skjutit hela sin familj med sin egen köpta 9 mm pistol och sin pappas gamla, som då han har ärvt, 21 mm pistol. Barnen har gått till skolan på morgonen som vanligt, och när de har gått så har han sen gått in till sin fru Helen som sitter och äter frukost i köket och skjutit henne i baksidan av huvudet. Han har efter det gått upp till sin mamma som är då 3 trappor upp i sin egen lägenhet, där han har skjutit henne ovanför vänster öga en gång. När dottern Patricia och den yngsta sonen Fredrik kommer hem så skjuter han dem båda 2 i baksidan av huvudet.
Jävlar!
Efter att han har skjutit de här 4 personerna så känner han sig lite hungrig. Så han gör i ordning sin lunch som han äter i köket. För precis, när han har skjutit de här 4 så drar han då in dem. Alltså hämtar han typ en sovsäck och så drar han in dem i ballrummet. Så när han har skjutit dem så känner han sig hungrig, så han gör i ordning lunch till sig själv som han äter i köket. Och när han ätit upp så går han ut och sätter sig i sin bil. Han kör till sin bank där han avslutar sina egna och sin mammas bankkonton.
Åh, jävlar!
Så stört. Och när han har gjort det så sätter han sig i bilen igen. Och då kör han till Westfield High School, som är alltså barnens skola. För John Jr. ska spela en fotbollsmatch där. Så han tittar på matchen. Och sen plockar han upp dem. Och så kör, eller plockar han upp sin son och så kör han tillbaka till huset. Väl hemma och in i huset så skjuter han John flera gånger i bröstet. Men först efter att John Jr. har försökt försvara sig mot sin pappa. Det är därför han blir då skjuten.
På det sättet,
de har liksom haft en liten fight.
Det är så jävla kalkylerande. Det är, alltså, det är så iskallt.
Ja, nej, det är så läskigt. Så efter att han har skjutit då alla, som jag sa, så drar han in dem i deras ballroom och så radar han upp dem där. Han städar brottsplatsen noga liksom, torkar upp allt blod, torkar av allting. Efter att han har städat, det här tycker jag är också så stört läskigt, så klipper han ut sitt ansikte från alla bilder som finns i hemmet. Så du vet, alla ramar som står framme, alla fotoalbum, allting, försvinner hans lilla, lilla ansikte. Han klipper ut alla bilder. Så att
det är det läskigaste jag någonsin hört.
Det är så sjukt läskigt.
Men också, hur mycket tid vill du liksom tillbringa i ett hus där hela din familj...
Men han sover där också. Okay. Han skriver det här brevet till då prästen. Alltså, Och sen så går han och lägger sig och sover över natten.
I liksom sin så äktenskapliga säng.
Ja. John berättar i brevet att anledningen till att han har mördat hela sin familj är för att han har blivit av med sitt jobb. Han har alltså fått sparken på banken där han arbetar. Och utan typ, han verkar inte ha gjort någonting fel, utan det då verkar vara typ för att folk typ inte gillar honom som han har fått sparken. Så att han har då haft en bra tjänst på sitt jobb och tjänat bra med deg liksom. Så han har varit rädd för att han inte ska kunna försörja sin familj efter att han har fått sparken.
Alltså det där är ju, det är så, där är så vanligt att det är så där.
Ja, med nej, de här, du hjälper inte dem.
Nej, exakt. Och vet du vad, de är, du, drar du.
Ja.
De löser nog det.
Alltså, verkligen. Så han är då rädd att han inte ska kunna försörja familjen och att de ska behöva utstå liksom skammen att flytta från det här stora huset och att de ska behöva leva på bidrag. Han har då också oroat sig för sin fru som har då alkoholproblem och som har slutat gå till kyrkan, du vet, så regelbundet som han tycker att man ska göra. Han är också då rädd för sina barn. Han är rädd att familjen är på väg åt helt fel håll.
Just det. Han däremot, en person som precis har dödat alla, toppen kille.
Alltså verkligen. Han berättar då i brevet att han har bett Gud att lösa situationen de befann sig i, men att apparently he saw fit not to answer my prayers. Och han fortsätter i brevet med att skriva: this makes me think that perhaps it was for the best as far as the children's souls are concerned.
Oh my god, alltså din självupptagna jävla jävel.
Han fortsätter i brevet så här: also I'm sure many will say, how could anyone do such a horrible thing?
Yeah.
My only answer is, it isn't easy and it was only done after much thought. Alltså det är så jäkla stört. Han ber i brevet om att familjen ska kremeras och att pastorn ska hålla ner begravningskostnaderna. Han ber också om ursäkt över att, för att han hade typ så här, fått gett prästen mer jobb som han måste reda upp. Typ. Han avslutar brevet med sin signatur och sen skriver han som ett PS typ så här: mother is in the hallway in the attic third floor. She was too heavy to move.
Det är så himla läskigt. Men alltså, det här är en av de värsta personerna som vi har pratat om.
Det är så obehagligt. Så efter att han har mördat dem då, så har han ju avslutat bankkontorna, han har, du vet, gjort alla de grejerna. Han har också avslutat barnens skola och säger att de inte kommer komma på ett tag eftersom någon i familjen typ har blivit sjuk som de måste åka hälsa på. Han stoppar mjölkleveranserna, han stoppar tidningsbuden. Sen går han och lägger sig och sover och sen är han
försvunnen.
Så polisen hittar, efter då de har varit där, en månad efter att de har blivit mördade. Så alltså, han har haft en månad på sig att försvinna. Och polisen hittar hans bil på JFK Airport i New York. Och de har ingen aning om vart han har tagit vägen efter det.
Oh my god.
Så det är så jävla stört. Så 1971 händer det här då.
Men alltså, det är också den här grejen som är så här... Alltså, han tycker liksom att den bästa lösningen är typ att han dödar alla och sen får han börja om.
Ja, men det är skitkonstigt.
Alltså det är liksom så här...
Det är verkligen så himla slött typ.
Ja, men det är också man bara, ja, vem fan ska tro på den här lögnen typ? Den är för alltså
det är otroligt obehagligt.
Jävla jävel.
Så han försvinner då i december eller november 1971. I maj 1989 så tar programmet America's Most Wanted uppfallet.
Japp. Yep.
Där är alltså nästan 18 år efter.
Shit. Och man har ingen, man har inte haft något spår om honom.
Inget spår. Bilen på flygplatsen är det sista spåret man har. Men 1989 så tar de upp fallet. I programmet så ber de en forensic artist som heter Frank Bender. Han har tagit, du vet, den här när man skissar en gärningsmanna bild. Han har tagit det ett steg längre. Han gör skulpturer.
Just det, japp.
Så han har då gjort en skulptur utifrån bild
från bilder på honom.
Ja.
För
de hade ju då väldigt svårt att...
Det är därför han har klippt ut sig här från alla bilder. Och jävlar! Mm.
Så jag vet inte exakt hur fast han har någon typ bild så, som på jobbet.
Körkort och sånt också, vet du. Eller kanske att någon annan hade en bild.
Ja, men det är precis. Det är därför han gjorde det. För att han liksom...
Det
är så läskigt. Så han har då... Eller i programmet så gör han en skulptur av hur han anser att liksom som, eller hur, så,
men det är
hur
som han 3D. Anser,
exakt.
Yep.
Hur, så här skulle han se ut idag. Han är också typ så här, han bara, jag tror att han skulle ha på sig samma typ av glasögon som han hade på 70-talet för typ han vill påminna sig om typ framgångsrika tider. Alltså du vet att, yes, så han gör en skulptur.
Mm.
Så den 22 maj 1989 sänds det här programmet och efter det dröjer det inte länge innan tipsen börjar strömma in. För statyn är kanske inte rätt ord. Statyn
det var ju
ställdes
brott
på skulpturen, avbildningen, eller vad man ska säga.
Skulpturen
är otroligt lik.
Vet du vad jag tänker att det är?
Nej.
En byst.
Ja. Vet du? Vi hade en byst hemma när jag var liten som på jul då fick ha tomteluva och såna grejer. Och på nyår brukade mamma hänga så jättestora örhängen på henne.
Oh, din mamma är toppen.
Hon är toppen. Jag vet inte, det var otroligt roligt. Jag försökte en gång måla läppstift på henne, men
där
stoppades jag. Okej. Okay. Yeah. Han
Den är väldigt, väldigt lik.
Skulpturen är otroligt lik en man som heter Robert Bob Clark.
Gud, det var verkligen det vanligaste. Alltså det är som att man har verkligen jobbat på att...
Du ska få höra lite mer om det namnet snart. Mm. Ett av tipsen som kommer in är från Bob Clarks granne. Hon berättar att hon bor bredvid den här Bob då, som också är revisor, precis så som John var, och som också är så aktiv i kyrkan som John var.
Ja.
Och han är liksom speaking image av...
Det kändes som att du började tvivla på dig själv mitt när du sa det. Vad sa du?
För jag tror att jag sa, det ska vara spitting image.
Ja, eller splitting image.
Okej, jag sa speaking.
Men nu blir jag osäker.
Ni förstår vad jag menar.
Det ni hör inte rätt.
Splitting, spitting, speaking image. Av statyn. Som
han är superlik.
Av statyn.
Yep.
Så polisen beger sig till det här huset i Richmond, Virginia och knackar på. Bob och hans fru som bor i huset förnekar att han skulle vara någon annan än den Bob han utger sig för att vara. Han fortsätter att neka. Han är inte John List. Han har ingen aning om vad de pratar om. I månader förnekar han att han är John List. Fram tills att de matchar Bob Clarks fingeravtryck med John Lists fingeravtryck som han har lämnat när han var med i militären. Alltså då.
Ah,
45 år tidigare. Så den 16 februari 1990 tvingas Bob Clark...
Vad sa du, 1990? Det är 19 år senare. Jävlar!
Tvingas Bob Clark då äntligen att erkänna att han är John List. Eller äntligen. Det är äntligen för oss.
Det är det verkligen.
För det, han, det, alltså, de har hans fingeravtryck. Liksom. Det går inte att argue med. Så att han erkänner då att han är John List. Och det blir rättegång ganska snabbt efter att han har erkänt. Så i början, liksom, Q1 1990 inleds rättegången. I rättegången så vittnar han att han har fått sparken från sitt jobb. Men han har då inte berättat det för sin familj. Ah. Så han har då fortsatt klä på sig som vanligt, sagt adjö till familjen på morgonen. Sen har han hängt på tågstationen i Westfield.
Alltså det här är det sjukaste jag vet. Alltså, folk som låtsas konstigt gå till jobbet. Det är väldigt
varför?
Svårt att förstå.
Alltså det är så jävla
men det är de här, det är liksom den här självupptagenheten, den här grandiosa självbilden, alltså, som inte typ gör att man kan erkänna att det har blivit fel för exakt. Sig själv.
Be om hjälp.
Ja, men det går inte för de här nej. Idioterna.
Oh. Och sen så liksom har han packat ihop för dagen när det är dags att bege sig hem för middag. Så han har då börjat ta pengar från sin mammas bankkonto för att de ska kunna betala sina räkningar, typ du vet.
Det gigantiska huset med.
Exakt. Han ska, säger han då också, uppmuntrat sina barn om att söka extrajobb så att de ska kunna hjälpa till med ekonomin hemma. Men de verkar inte ha gjort det. Så att när pengarna liksom har börjat tryta ordentligt så ser han inget alternativ eftersom att gå på bidrag är liksom
men inte också man bara sälj huset.
Ja, i någon podd som jag lyssnade på så hörde jag att den här Tiffany Skylighten som fanns i huset var i sig värd motsvarande $610,000
just,
i dagens pengar. De hade liksom kunnat sälja det fönstret och typ
perfekt.
Ja, det gjorde de inte. Så han har då som sin enda lösning på det här mördat familjen. Han har då, efter att han har mördat familjen, tagit och gjort allt det här som jag berättade om innan, tagit tåget från Westfield till Michigan. Och sen från Michigan har han tagit sig vidare till Colorado och bosatt sig i Denver. Där har han tagit sig namnet Robert Clark, och då förkortning Bob, som var namnet på en av hans kompisar från college. Den kompisen säger sig sen inte ha någon aning om vem John är.
Nej.
Men han har uppenbarligen gjort ett intryck på John. och sen har han då fått ett jobb som revisor. Och typ alltså, bara plockat upp ett nytt liv sådär.
Det är så sjukt.
Och på något så här kyrkomöte typ, så har han träffat då en kvinna vid namn Dolores Miller som han då senare gifter sig med. Så han är ju då typ 46 när han mördar familjen. Så att
han är liksom 60-någonting.
Ja, när han åker fast igen, typ 60 plus. Och så, men när han träffar Dolores så är han ju liksom typ upp mot 50. Så de
det är ett helt liv.
Ja, men de skaffar liksom inga barn eller sådär. Så, men de gifter sig i alla fall. Och hon
typ tror inte på det här först. Eller vet hon, jag såg någon så här, jättekort klipp med en intervju på henne, och hon bara, det här är inte sant typ. Fast det alltså, tvingas hon väl sen
erkänt. Chocken.
Mm. Alltså chocken.
Tänk om man sitter bredvid mamma. Vänta, när statyn.
Det är du.
Det är du. Du har fått en staty. Nej.
Jag skulle inte säga att det var så här.
Du hade...
Jag hade bara... 1, 2, hallå.
Jävlar, vad sjukt.
Mm. Kommer du ihåg när 90 000 fortfarande gällde? För att folk skulle... Tror du funkar inga 90 000 fortfarande?
Säkert. Men vi testar inte.
Nej. Hans försvar i rätten försöker hävda att han lider av PTSD.
Från kriget.
Mm. Han själv säger i rättegången, I feel that because of my mental state at the time I was unaccountable for what happened. I ask all affected by this for their forgiveness, understanding and their prayers.
Alltså att det faktum att alla de här stegen han tog för att typ lösa saker tyder ju verkligen inte på att han var åtminstone psykiskt sjuk på en liksom,
han är superorganiserad.
Ja, exakt. Extrem tillräcklig.
Verkligen. Men precis, gubben går inte. Nej,
den gubben går inte.
Men gubben som är domare går inte
går
på
inte
den
våran. Gubben.
Han säger innan domen delas ut, John Emil List is without remorse and without honor.
Emil?
Ja, Emil. Antagligen efter, jag vet inte om det är stort i Tyskland. Han heter John Emil List.
Okej, okay, ja.
Is without remorse.
Vänta, han heter Emil List.
Förlåt. Alltså, väldigt kul. You're funny. You're a funny lady.
I know funny names.
Han är without remorse and without honor. After 18 years, 5 months and 22 days, it's now time for the voices of Helen, Alma, Patricia, Frederick and John F. List to rise from the grave. Så innan han...
Sorgligt.
Ja, och det säger han då innan han dömer John List till 5 efterföljande livstider i fängelset.
Jävlar.
Han försöker överklaga domen, men det går inte. När han blir intervjuad i fängelset 2002, alltså 12 år efter att han har åkt in, så säger han, I wish I had never done what I did. I've regretted my action and prayed for forgiveness ever since. Han säger i samma intervju att han inte begick självmord, alltså det var inte en utväg, för att han trodde då att han inte skulle komma till himlen.
Just det, däremot om man mördar hela sin familj, inga problem.
Precis vad jag har skrivit. Det var min efterföljande mening.
Alltså,
you read my mind. Alltså, det är så jävla stört resonemang. Det är så stört resonemang.
Nej, men det är så... Gud.
Nej, men man blir så upprörd. Det går inte ens att tänka på det.
Nej.
John List dör på St. Francis Medical Center i New Jersey, i Trenton, i sviterna av en lunginflammation. Något år som jag inte har skrivit ner. Men det kan...
Blir han gammal, tror du det?
Han blev typ 82. Ringer en klocka.
Ja.
Så att... Gud! Ja, och huset... 2008 dog han.
Yeah.
Huset där familjen blev mördad brann ner typ något år efter morden.
Oj.
Och man tror att det var en anlagd brand, men det utreddes aldrig.
Nej.
Och det har aldrig kunnat bevisas. Och det stod liksom som en
tomt.
Öde tomt.
Det stod tomt.
Det stod som en öde tomt. I flera år innan liksom ett nytt hus där, och fortfarande idag så typ vågar en del barn inte gå förbi där typ, för att de är så här, det spökar.
Alltså fatta den jävla, jag menar, vi var ju rädda för majonnäsfabriken när jag växte upp. Tänk och bara nej, här har en skit på riktigt.
Alltså
jävlar, alltså de där fallen.
Nej, alltså, med de man där, blir så drabbad.
Ja, men och man blir så jävla arg. Att det är så här, han fick leva till 2008.
Jag vet,
hans ju... barn ville typ, en av hans unga ville typ bli skådis. Han bara, nej, det här kan vi inte ha.
Nej.
Alltså,
man blir så jävla arg. Yeah. Så jag har läst en artikel på All That's Interesting som heter John List, the mass murderer who killed his family so he'd see them in heaven. En artikel på apnews.com som heter List's Shilling Letter to Pastor, I Did It for Their Souls, skriven av Daniel J. Waking.
Jag läste flera olika sidor på Wikipedia, bland annat den om syfilis. Sen har jag lyssnat på två poddar, en som heter Serial Killing, det är avsnitt nummer 49, och Not Another True Crime Podcast, och det avsnittet heter bara John List. Och sen har jag sett avsnitt 12 på säsong 1 av Medical Detectives som heter The List Murders.
Wow. Otroligt bra jobbat.
Tack.
Det här är ju ett sånt här klassiskt fall. Det behövde göras, och du gjorde det med bravur.
Tack snälla.
Tack ska du ha. Okej, då ska jag ta och läsa
en lyssnarhistoria. Jag var precis redo att stänga ner fabriken.
Hej Anna och Karin. Spännande redan nu.
Verkligen.
Jag tänkte att jag kunde dela med mig av något som hände efter en fest en gång i oktober. Vet inte hur läskig historien är faktiskt är, men någonting skumt var det som hände. Jag och min dåvarande kille drog hem från en fest och skulle spendera natten i hans stuga.
Vänta, en kille eller min kille?
Dåvarande kille.
Ja, dåvarande kille. Mm. Så inte min kille. Okej, men det var men hennes pojkvän.
Det står för så här. Han hade jättemånga power tools.
Okej, men det var hennes pojkvän at the time.
Ja, jag och min dåvarande kille drog hem från en fest och skulle spendera natten i hans stuga. Mm. När vi kom dit låste vi som vanligt upp dörren och gick sedan och la oss. Okej. Ja, morgonen efter när jag blev stressad av att tänka på att de inte hade låst dörren.
Ja, jag tror alltså, det, precis.
Det kanske de inte hade. Morgonen efter när vi skulle åka kunde vi inte hitta stugnyckeln. Trots lite alkohol i blodet den kvällen är jag säker på att vi tog in nyckeln och la den på bordet. Vi letade överallt och gick till och med ut på gården för att kolla om vi skulle tappat nyckeln utomhus. Till sist gav vi upp och skulle lämna stugan utan nyckel. Men då jag skulle stänga dörren efter oss ser jag nyckeln i nyckelhålet.
På utsidan.
Min spontana tanke är att den har hängt där hela natten. Men det känns ologiskt att vi gått ut genom dörren flera gånger utan att märka nyckeln på utsidan. Jag vet än idag inte vad som hände. Om vi hade besök på natten, om någon flyttade på nyckeln eller om vi bara fick total minnesförlust. Lagom obehagligt.
Läskigt.
Vad tror du?
Jag tror att det är de själva som har gjort det. Men jag kan berätta en historia som är min historia.
Gladeliga.
Så här var det. Jag hade en gång med mig en kille hem.
Skryt.
Som jag, alltså, det var inte bara liksom någon random. Det var en kille jag kände.
Men nu lät det som att du aldrig har...
Det var jag inte. Okej, vi hade varit ute i alla fall, så kom vi hem fett sent på natten. Och sen går vi och lägger oss. Och sen, du vet ju, jag vaknar ju alltid klockan 7 på morgonen.
Japp.
Så ska jag gå upp och kissa. Och det här, du var hemma hos mig på Gärdet.
Saknar. Kände att jag saknar den där lägenheten.
Då
hade det mycket mysigt.
Mycket mysigt.
Det lät som att du och jag var ihop där.
Verkligen, var det du som var med mig på väg hem?
Okej, du ska gå och kissa klockan 7 på morgonen.
Så då går jag förbi dörren. Och dörren är alltså på vid gavel.
Åh, fy fan vad
alltså, den känslan var så jävla obehaglig. Och det har ju antagligen inte liksom varit någon grej. Men du vet... jag bodde ju på, alltså det var när jag bodde på
där nere
på entréplan liksom.
Men också, hur kan ingen
ha stängt dörren?
Men de kanske inte hade gått upp än. Nej, alltså, men det var liksom öppet hus.
Öppet.
Det var alltså, det var öppet hus.
Ja. Och det var inte att det var liksom så här man missat ballet så här. Det var alltså helt vidöppen dörr.
Men Anna.
Alltså det var...
Hade du druckit?
Nej. Alltså jag hade sån ångest. För jag är ju också jätterädd att de ska titta på mig när jag sover.
Men, ja, och eller typ komma in i din lägenhet.
Ja, men jag menar en främling.
Ja, nej, men i allmänhet.
Ja. Ja, det var så jävla
kul
obehagligt.
Att du var rädd för att du skulle vara ful när du sov.
Ja, det var skitläskigt i alla fall. Oh, samma sak.
Gud, lock your doors, guys.
Verkligen. Och med de orden önskar vi er en god, god jul.
Nu är det som...
Barnen och hedarna följa dig gärna.
God jul!